Ola med P1. I Botaniska trädgården, igen tillsammans med Henrik Sjöman. God morgon, hej!
Hej, hur är läget?
Ja, men det är ganska bra.
Ja, kul.
Ja, det är kul att vara här och få prata med dig. Vi pratade här om sistens om träd och buskar från långt bort ifrån som ni tar in hit för att utvärdera och se om det kan bli någonting för ett framtida klimat att tillhandahålla till parker och trädgårdar i ett framtida förändrat klimat i Sverige. Jag tänker på en sak. Om vi vill gynna den biologiska mångfalden som är inhemsk, har vi här en ek här, va? Ska man inte liksom plantera inhemska buskar och trän för att gynna den inhemska biologiska mångfalden? Är det inte smart att liksom använda det som vi har här för det?
Jo, det finns både ja och nej på den. Eller inte nej, men ja och ja kanske. Ja, men det är så här, ja. Det finns många specialiserade, både fåglar och insekter, lavar, mossor, som har lärt sig under evolutionär lång tid att leva med och i och på våra inhemska växter, eftersom de har funnits här under lång tid. Så på så sätt så finns det ju en stor mängd specialiserade arter som är kopplade till vår inhemska flora. Så det är helt klart att vi ska använda vår inhemska träd och buskar och örter så långt det går. Men man kan också komplettera. Det finns inte så här antingen eller. Det är det som är lite larvigt ibland när man pratar om just de här frågorna. Utan man kan också berika, förstärka någonting. Man kan förstärka en blomning, det vill säga starta tidigare eller mer omfattande eller till och med förlänga den. Hur många vedartade buskar och träd är det som blommar i juli, augusti eller september? Om jag vill ha en lång nektarsäsong så att bina kan samla på sig rikligt med resurser inför vintern, ja, då kan jag ju hjälpa dem genom att förlänga blomningstiden och göra den väldigt omfattande. Jag kan också för fåglar eller ekorrar blanda upp ekbeståndet som vi står här med, kanske en och annan rödek som har kortare intervaller med sina ollonår jämfört med den svenska. Alltså det är det här man skulle kunna prata om, att det inte är antingen eller, hur man kan komplettera, berika.
Det låter på det som att det finns en polarisering här, att ta in från fjärran land och absolut inte ta in från fjärran land till Sverige, så att säga. Mm. Det finns en polarisering här som du är med i den här diskussionen bland annat om.
Ja, det har blivit det. Men visst, det är så här att man kan ju se då att argumentet är att endast inhemskt, det är ju specialiserade arter. Men börjar vi tänka på att många av de här inhemska arterna kanske riskerar att falla ut, ja, men då kanske det är dags att kanske se vilka andra arter som skulle kunna hjälpa oss att komplettera. Men börjar man titta på arter som har liknande struktur, att man jämför en inhemsk lön med en centraleuropeisk lön eller en amerikansk ek med en svensk, då börjar man se att de har samma pH i barken, det vill säga att lava och mosse på unga träd och de här icke-inhemska börjar trivas där. Det finns exempel på i Sverige på Botaniska trädgård att hitta rödlistade lavar och sånt där på exoter. Det är ju sånt som inte ska hända. Men det händer ju. Sen är det ju också, vilka är de framtida arterna? Man vet ju inte vilka som kan bli de nya värdväxterna för de så kallade specialiserade insekterna och fåglarna. För det finns ju studier på till exempel, tysklönen har ju varit i svensk natur väldigt länge. Det finns ju studier som visar att det är över 700 arter som är kopplade till tysklönnen som anses inte vara inhemsk. Man har i Storbritannien så var det romarna som introducerade kastanjen, äkta kastanj, Castanea sativa. Så den har varit i odling sedan 1600-talet liksom i England. Och nu är det mängder med specialiserade arter som är kopplade till kastanjen. Bara för att den har fått vara där länge och gett tid till många insekter och fåglar och lavar och svampar och så vidare. Det som är det svåra i det här, det är att den här diskussionen är inte svart eller vit. Utan den har väldigt många grå nyanser där. Där man måste liksom kunna se att, ja, hur kan vi komplettera? Hur kan vi riskminimera och skapa en resiliens? Som vi pratade om förra gången, det här med en hållbarhet. Och då kan man ju liksom göra paletten kanske lite större. Och det kan vara jätteprovocerande hos många att höra en sån här grej.
Provocerande?
Ja, att man inte tänker bara svenska material, utan man kan tillåta sig att tänka att andra material också kan husera en biologisk mångfald. Men det här, Gustav, det här är viktigast att prata om nästan av allt. Det är att hit vi har kommit i diskussionen, det är här vi är. Det vill säga, vi pratar om arter. arter. Men istället så ska vi röra oss bort från arterna och diskutera habitat istället.
Livsmiljöer? Ja,
exakt, för det är i mängder av studier som visar på att det viktigaste det är att ha en mångfald av livsmiljöer. Att kunna ha bo i en, till exempel om jag har en privat trädgård. Innan jag börjar gräva och jag börjar plantera. Jag tar mig en promenad runt i kvarteret. Jag tar mig en titt på vad finns det. Genom att se den här lata grannen, du vet, han som aldrig liksom, han bara har sin hängmatta, that's it liksom, den har förvuxit sig, hallonen är 2,5 meter höga, brännässlorna höga, men han trivs där, det är liksom en oreda, han krattar aldrig löven, det är stora lövhögar som aldrig verkar försvinna, och sen har du nästa granne som gillar guldfiskar och det är våtmarker, nästa gillar odla grönsaker, den andra längst där borta han älskar rosor, gud vad rosor han har, och den längre bort har han träd, bara massa träd och buskar. Och sen har du ju han med, som fryser längst där borta som bara lavar ved och hinner inte elda upp allting, utan det blir liksom lite döda ved, eller stumpar och vedhögar som ligger där. Alltså alla de här mikrohabitaten.
I det här galna grannskapet då, var hamnar du här i din trädgård?
Ja, men skulle, av de här som jag nämnde här så skulle jag bara... Jag gör en äng, en vild äng. Fast jag börjar med vårlökarna. Och sen har jag en blomning som avlöser sig ända fram till augusti-september. När jag slår allt. Och sen har jag liksom stora halmbalar som jag gör vackra formationer av. Så ikelkotten kan bo där under vintern. Det hade jag gjort.
Det var din grej i sammanhanget då?
I det här sammanhanget, ja. Alltså alla de här komponenterna tillsammans är viktigare än de specifika arterna för en hög biologisk mångfald. Och där har man sett i studier, till exempel i en park i England som heter Great Dixie, som är en enormt vacker och väldigt, väldigt hortikulturellt park med bara exotiska växter. Där kan man just se att den är oerhört rik på insekter. Väldigt unika, specialiserade insekter. Och själva lösningen var att på en begränsad yta som den här trädgården här har man mängder med små mikrohabitat som tillsammans skapar ett nätverk som är av betydelse för många arter att kunna existera och funka. Så det är där vi kanske ska ha diskussionen, och det är där våra privata trädgårdar verkligen kan spela in och bli liksom en liten ö i det stora landskapet i städerna. Och det märker man rätt snabbt. Man märker när man gör en buskplantering eller träplantering. Helt plötsligt så har man fågelbon. Man har, det surrar och det är igelkottar och grannens katter har hittat favoritställe. Alltså det går rätt fort faktiskt. Det är som att hemma där så skulle jag bygga en stenmur. För jag grävde en rabatt och fick upp massa sten. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag byggde en stenmur. Direkt så fick jag räv på tomten. För han skulle fånga mössen som bor i stenmuren här. Så det är liksom det som är lite häftigt liksom, att man kan med små medel och hur man kompletterar det i kvarteret där få en väldigt väldigt levande trädgård.
Tack så länge, Henrik Sjöman, Botaniska trädgården i Göteborg. Nu ska vi höra Maj-Lis Pettersson som tar sig an veckans lyssnarfrågor.
Maj-Lis står och tittar på bild som vi har fått ifrån lyssnaren Marie. Hon har ett gammalt persikoträd som de senaste 2 åren direkt efter blomning har drabbats av någon slags ohyra, larver kanske, på bladen. Så bladen skrumpnar ihop och faller av. Vad är det här för åkomma, undrar Marie, och vad kan hon göra?
Nej, det är inga larver. Det här är röda, upphöjda, buggliga fenomen. Så det ser väldigt konstigt ut. Det är en svampsjukdom, det här. Vi kallar sjukdomen för krussjuka. Och det har ju att göra med det där att bladen krusar sig och ser jättekonstiga ut. Och den har ju hängt med persiker så länge jag har jobbat med trädgård. Tyvärr väldigt svårbekämpad. Den övervintrar på träden, buskarna. Så att den finns ju där som smitta till nästkommande år. Och det verkar inte som det behövs så mycket fukt för att den svampen sen ska angripa nya blad som kommer året efter då. Man har använt svavel med mer eller mindre bra effekt. Det är ändå det enda som finns att tillgå. Det finns ingen biologisk bekämpning mot det här Plocka bort bladen så fort man ser minsta lilla tecken på att det här bladet ser inte normalt ut, utan man misstänker att det är krutsjukan. Då plockar man bort det, för då har man ju tagit bort en hel del smitta. Men man lär inte bli av med det för det. Men behandla samtidigt med svavel och börja med det så fort bladen börjar komma fram. Man kan göra någon behandling tidigare med, eftersom jag sa att det övervintrar på grenarna. Så kan man motverka svampen.
Och då sprutar man det på grenarna?
Ja, på hela växten. Och tittar det fram några nya blad så ska de ha ordentligt utav det här. Så kan man fortsätta med några dagar, ja, kanske 5-6 dagars mellanrum några gånger också. Men hela tiden plocka bort blad, för de ska inte sitta kvar och sprida vidare. Nej, det är vad man kan göra, tyvärr. Och det finns ingen resistent sort, nej. Det har sagts tidigare, en sort som kom ut i handeln, att den skulle vara resistent, men det visade sig att det var den inte. Nej.
Sen har vi fått två frågor som liknar varandra lite grann. Birgitta, hon har en trädgård sedan några år tillbaka som har drabbats av att områden i rabatter och gräsmatta dör. Det har blivit mer och mer, och när hon tittar i jorden så finns ett nätverk av vita stråk. Och där är jorden också kompakt hopklumpad. Hon har grävt och hon har ersatt jorden med annan jord, men det kommer tillbaka hela tiden. Och Rika skriver också att hon är förtvivlad. Och då handlar det om en svamp som heter honungsskivling som är orsaken. De har kämpat mot det här i flera år med tujahäcken och biologisk bekämpning och så vidare och så vidare. Men det bara kommer mer och mer. Och det är ju två svampar här som det handlar om.
Och det finns ännu fler. Alltså vilken svamp det är hos Birgitta, det vet jag inte. För det finns som sagt många svampar i jorden som inte visar några fruktkroppar. Men när man tittar på växterna så mår de jättedåligt. För att här blir det torrt, torrt, torrt alltså. Det är det här svampens rotsystem, mycelet som vi kallar det, det torkar upp jorden. Och precis som Birgitta säger, det är stora klumpar när hon gräver upp det hela. Helt omöjligt för andra växter att leva i det här. Och det är lätt att det blir rester kvar, även fast man försöker gräva bort det hela, så finns smittan. Så den tar ju tillbaka det här området som du har fyllt i ny jord. Det går jättesnabbt. Ja, vad gör man? Vad gör man? Och det här med honungsskivling, det är ju ett jätteproblem. Och där vet man ju exakt vilken svamp det handlar om. Och den svampen, den dyker upp med fruktkroppar när växten är död. Då kan man se hur det kommer upp gulbruna fruktkroppar på de stubbar som har blivit kvar då. Och båda två är som sagt jättejobbiga, och man måste på något sätt göra någon typ av isolering, att inte de här svamparna kan komma in i de rabatter som man nu vill försöka i alla fall att ha i trädgården. Man gräver ur det området för det, och den storleken man vill ha på rabatten. För perenner eventuellt kan man sätta in något träd också. Och det får vara ganska djupt då, om man ska ha ett träd så... Och även perenner så bör ju vara runt 40-50 cm djupt. Och sen ser man till att den här gropen blir helt isolerad från yttervärlden. Och det kan ju vara en gummiduk, det kan vara en presenning, en helt ny presenning utan några hål och sånt. Som man lägger i botten, ut mot sidorna. Det ska vara alltså som ett kar. Och även upp på väggarna, så att ingen jord från området runt omkring kan komma in och smitta det här nya området som ska vara isolerat. På sikt så kanske det kommer in smitta i alla fall. Det är ju lätt hänt att någon jordbit ramlar in i det här området i den isolerade bädden.
Men i Rikas fall då, som har honungsskivling och den här tujahäcken, hon har funderat på om de ska plantera någonting annat där, bambu eller elefantgräs som kanske tål det här bättre, eller måste de isolera hela häcken?
Gör det om, går
eller?
Inte att göra. Nej. På en befintlig häck, då måste man ju ta bort den och i så fall göra en isolerad bädd för en ny häck och där plantera de här växterna som man vill ha i häcken.
Så att, men det finns inga växter så där som är mer tåliga alltså, mot honung?
de flesta växter angrips av den här honungsskivlingen. Men det är mindre problem med gräs, men det är ett fåtal växter. Och det är inte med 100% säkerhet att de heller är okej. Men man kan söka på nätet under honungsskivling. Det finns ett faktablad som tar upp erfarenheter från USA. Men som sagt, de vågar inte heller i det faktabladet säga 100% att någon av de växterna som står som mindre mottagliga verkligen är det eller inte. Nej.
Tack för det. Maj-Lis Pettersson i samspråk med Åsa Wistedt som också är producent för Odla med P1. Om ni har odlingsfrågor som ni vill rikta till Maj-Lis Pettersson, skriv gärna då till odla@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier.
Vi ska faktiskt hänga oss kvar lite i vår mejlkorg. Vi fick ett mejl från Ingegärd Ferneus på Värmdö i Stockholm nämligen. Hon har en fikonbuske som står utomhus året om och klarar det. Och som nu efter sista där 15-20 år ger frukt. Plantan som sedan blivit en buske kommer från ett torkat fikon. Sånt där som man äter runt jul. Här är Maj-Lis reaktion på det hela.
Det här är ett mirakel. Först att utgå ifrån julfikon. Hur i hela fridens namn kan det bli något planta? Något frö som är grobart i ett julfikon? Jag förstår ingenting. Och sedan då att man får ha den övervintrande uppe på Värmdö, var det va?
Mm.
Ja, alltså uppe i Stockholmstrakten. Ja, det låter mycket, mycket märkligt, men så är det inom trädgård. Man blir så förvånad, det händer det ena och det andra. Och det här var väl något jag aldrig kunnat drömma om.
Ja, så jag åkte till Värmdö för att se på miraklet och träffa Ingegärd och också hennes granne Björn Edstam, som är den som från början satte de här fröna i jorden.
När var vet jag inte, det måste vara någon gång mellan 95 och 2000. Och då tog jag bara frön ur fikon som jag hade liggande efter julen och stoppade i jord. Och jag vet inte om det var någon speciell sort, men att de grodde i alla fall och blev ett 10-12 planter. Och sen delade jag med mig till de som var intresserade.
Kan du minnas hur du kom på idén att du skulle ta ut några frön där och testa?
Det är väl snarare det att jag alltid var intresserad av att se vad som händer om man stoppar ett frö i jorden. Just att det blev fikon var ju att de fanns till hands.
Mm, mm. Du tog det du hade helt enkelt?
Ja, precis.
Ja Ingegärd. Och du var en av dem som fick en planta.
Nej, inte en liten planta, utan det var långt senare när jag såg vad trevliga blad det var på din, som då hade vuxit upp och var ganska stor. Och då fick jag en, heter avläggare, kanske det heter, som hamnade här som sagt. Och här har den stått sedan dess. Ja.
Ska du beskriva platsen? Det är ju alltså ganska stenigt. Är det mager jord här eller?
Ja. Den jord som är väl den jord man har i stort sett forslat hit. Det är en norrsluttning faktiskt. Det är det.
Okej. Okay. Ja. Hur stor var den när den kom hit?
Vad kan den vara? Ungefär som en liten mindre buske.
Den måste vara över en meter hög nu i alla fall.
Nu, ja. Ja, det är den. Det är absolut. Och ganska bred. Det är som en rejäl buske kan man väl säga. Och väldigt trevliga blad. Och till stor förvåning. Massa fikon i år.
Ja, är det första året som det är så här?
Ja, det kom för 2 år sedan lite några konstiga saker som jag inte fattade riktigt vad det var. Det var lite brunt och skrynkligt. Men förra året kom det lite grann, men de försvann också. Och så nu i år så kom det så här mycket fikon. Mm.
Ja, det är ju jättemånga här på som är gröna och fina.
Ja, det skulle nog kunna vara 100 om vi räknade, tror jag nog.
Ja. Då väntar du med spänning och ser om det är någonting att äta sen.
Ja, det ska verkligen bli spännande. Sen som sagt flyttade jag ju en avläggare från denna och satte i en söderslänt. Och den är i stort sett lika stor nu och har också en massa fikon. Så det verkar inte vara så petigt var den planteras.
Och hur länge sedan var det du fick den här från Björn?
Det var nog när, om du säger att det var runt 2000 då, så var det kanske 5 år senare typ.
Mm. Den har haft tid på sig.
Den tog tid på sig.
Och den klarar sig på vintern, gör du något speciellt med den då?
Nej, jag häller på lite löv. Ja, eller ganska mycket löv kan jag väl säga. Jag brukar kratta ihop en säck kanske som jag häller över.
Ja. Men hur känns det då, Ingegärd, när du kommer ihåg när du såg och förstod att men det är ju faktiskt fikon på den här? Vad tänkte du då?
Ja, men det var ju som jag sa, du var ju här, Björn. Ja. Och jag sa, vad konstigt, den beter sig i år med så små blad i förhållande till vad den brukar ha. Då tänkte du att det är nog för torrt. Då hade jag på en hink vatten för all del. Mm. Annars gör jag ju aldrig, jag bryr mig. Den får vara som den är. Men det var alltså fikon på gång. Det var därför som antagligen som den sparade sig lite, tror jag.
Ja. Och så kom det små gröna klumpar.
Ja, längs med stammen. Ja.
Vad tänkte du då, Björn, när du förstod att jaha, det blir fikon här på Ingegärdsplanta?
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag tänkte något särskilt. Mer än att det är roligt att det kommer.
Jaha, här minns han i vår trädgård. Där står de i stora krukor, de här fikonbuskarna. Och sen in i garage eller andra ställen på vintern. Men som sagt, den där plantan som står där, den borde man ju faktiskt föröka ifrån. Alltså det vore ju väldigt roligt om vi kunde ha fikon utomhus här uppe i Uppland.
Ja, återstår att se om det går att få någon bit av den här att leva vidare längre norrut. Du som lyssnar, hör gärna av dig med såna här historier. odla@sverigesradio.se. Nu tillbaka till Gustav.
Vi pratar med Henrik Sjöman i Botaniska trädgården i Göteborg. Vi pratar om att ta in främmande träd och buskar, lignoser, alltså vedartade, till parker och trädgårdar i Sverige. Hur är det? Hur skulle det vara i en svensk trädgård av idag om det inte fanns växter från fjärran land i den här trädgården? Om man skulle ha en bara svensk trädgård, hur skulle det bli, tror du?
Ja, han skulle vara rätt fattig. Väldigt fattig, dels på uttryck, säsongskvaliteter, alltså allt från vårblomning, försommar, högsommarblomning, höstfärger, fruktsättning. Alltså det är mycket som försvinner. Vi kan inte ens få ha äpplen i våra trädgårdar, för den är ju inte inhemsk, utan den har ju kommit liksom bort ifrån, alltså vårt ätäpple, och päronet är ju inte inhemsk. Alltså såna här saker. Alltså jag hoppas du förstår att den blir fattig.
Och den största andelen är främmande, eller från fjärran land, som växer i Sverige. Svenska trädgårdar.
Ja, visst. De är från Asien, Nordamerika, Centraleuropa, till och med från Sydafrika, från Sydamerika. Alltså det växte från hela världen. Och det är det som är härligt med allt ifrån vårt samhälle i stort, att vi har den här mångfalden. Men man ska också tänka på att det finns en resiliens. Ju större mångfald vi har...
Uthållighet.
Ja, precis. En uthållighet. Alltså möta framtida utmaningar. Ju större mängd gener, alltså olika arter och så vidare vi har, ju större chans är det att vi klarar av såna här extrema förutsättningar som vi står tyvärr inför.
Jag ser Henrik Sjöman som har en tillåtande attityd gentemot fjärran ifrån kommande växter, buskar och träd. Odla med Peter, slut för den här veckan. Och gör så här, välkomna att skriva till Odla med Peter, odla@sverigesradio.se med synpunkter. Jag heter Gustav Klarin. Hörs igen nästa vecka.